Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. Välkommen Linda.
Tack så mycket.
Så roligt att ha dig här idag.
Jättespännande, tack för att jag får vara med.
Vi sitter i Vasa i Smedsby.
Ja, det gör vi.
På ett litet Airbnb.
Ja.
Och du har helgen i Finland. Eller i Finland. Du bor ju på Åland.
Precis.
Normalt, så du bor ju nog i Finland.
Ja.
Ja, vill du berätta lite vem du är och vad du håller på med?
Absolut, det gör jag gärna. Jag heter då Linda Liv Bergendahl. Jag jobbar som medium och går under namnet Medium Linda Liv då. Och bor på Åland, som du sa. Jag är uppvuxen i Vasa och sen har jag bott stor del av mitt liv i Sverige, Umeå och Stockholm. Och sen tillbaks till Finland då med Åland, dit vi flyttade för det ganska exakt 4 år sedan nu.
Okej.
Okay. Mm. Och sen har jag fru och 2 barn, 2 småbarn. De är 3 och 6 år, så jag är mitt inne i den mest intensiva föräldraperioden. Och jag är medium, jag blev diplomerad medium nu i sommar, i juli. Så jag har utbildat mig i Stockholm där. Dels för, eller jag har gått via Camilla Elving, Elving Institut. Hon är otroligt erfaren och duktig och energität. Att jobba som medium är att jobba med energier, och det där har hon koll på. Och sen har hon tagit in engelska medier också.
Okej.
Okay. Så jag har haft lärare som är, i England har de ju en helt annan tradition än vad vi har i Sverige. Spiritualismen där, de har ju, jag är spiritualistiskt medium, så det är en speciell lära kan man säga. Filosofi, religion, skådning så. Och mediumskapet är då verktyget i spiritualismen så. Och i England då så har de har kyrkor, spiritualistiska center där de har seanser återkommande då.
Mm. Ja, vad intressant. Det visste jag inte.
Ja, så de medier som är liksom inne i svängen, som är erkända och jobbar som medier, de har ju seanser typ hela tiden, så de blir ju svinduktiga på det, om man får säga så.
Har du varit på en sån i England?
Inte i England, nej. Jag har varit för Billy Cook och Craig Morris då, som är 2 av dem som har kommit hit och hållit utbildning för oss. Jag har varit på deras seanser, men aldrig i en kyrka i England då, utan på Zoom har jag gått.
Mm. Okej. Okay.
Sen har de ju också Arthur Findlay College i England, dit jag hoppas på att fara någon dag.
Mm-hmm.
Mm.
Vad är det för någonting?
Ja, det är, den här historien ska man väl kunna kanske lite bättre än jag kan. Men som jag förstår så är det väl då, det är en enorm byggnad, typ som, vad heter det, inte Harry Potter liknande byggnad. Så.
Oj, okej. Okay. Alltså Hogwarts.
Ja, precis. Ja. Mm. Som då har, den brukar beskrivas som så, liksom att den påminner om det då.
Wow.
Ja, och sen, jag tror att han, Arthur Findlay har då skänkt den här byggnaden.
Mm-hmm.
Som jag förstår det, till spiritualismen då. Så det är ett spiritualistiskt center helt enkelt.
Okay.
Gigantiskt med, ja men topplärarna i världen typ så.
Mm. Det låter som ett sån här, alltså, riktigt Hogwarts på ett sätt.
Ja, jo, ja, men det är det nog. Och det är många svenskar. Jag tror att de har till och med så här svenska veckor.
Mm-hmm.
När det är många svenskar som liksom åker dit.
Ja. Oj, det låter som någonting som jag också skulle fara till.
Ja, det är fantastiskt.
Det har jag aldrig hört om. Intressant.
Mm. Så de har också, om man är intresserad av det, så har de också, jag har gått för Arthur Findlay College fast digitalt. För de har också digitala kurser man kan börja med. Och då är det ju samma lärare liksom, som man får i den här expertisen.
Ja.
Liksom.
Mm. Just det. Okej. Okay. Mm. Alltså, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst idag. Om hur mycket som helst. För jag själv så tycker ju, alltså jag är ju så intresserad av det spirituella. Och jag har ju också gått till dig personligen en gång. Jag tror jag var din vad heter det? 100:e klient.
Ja, just det. Ja, roligt. Ja.
Det blev, ja.
Mm. Det är nästan 100 klienter sen då.
Ja, är det så?
Ja.
Okej, okay, vad roligt. Mm. Ja. Och jag måste ju också, får jag berätta om den här senaste?
Händelsen? Ja, men absolut.
Mm. Min svärmor, eller mina svärföräldrar, så har sin katt borta. Hon har varit borta i en månad. Och ja, de har försökt med allt. De har sökt och sökt och sökt efter den här katten. Och de har inte hittat henne. Och tyvärr har de inte hittat henne fortsättningsvis. Och jag tänkte att jag ska ta kontakt med Linda. Eftersom att jag ändå ska träffa henne snart igen. Och jag frågade om hon skulle kunna känna in var deras katt Elsa finns. Och jag fick svar en dag senare. Att ja, när jag fick en väldigt träffsäker beskrivning på henne. Och jag hade skickat en bild och namn åt Linda. Det var liksom all info som hon fick om katten. Och jag fick en beskrivning om en, ja, skrev du övergiven? Eller var det bara liksom bil och skrot och delvis inhägnat, ja, område?
Mm.
Och det fanns ju några alternativ eftersom att mina svärföräldrar bor i en liten by. Och sen hade de följande dag så hade de en spårhund som skulle söka efter den här katten. Och den for raka vägen till en övergiven bensinmack var det fanns massa bilar och en massa skrot. Och den var delvis inhägnad också. Och hunden satt sig ner där och kollade rakt in mot den här övergivna bensinstationen. Katten är som sagt fortfarande inte hittad. Men ja, jag tycker bara att det är så häftigt vad Linda gör.
Det är otroligt häftigt. Jag ryser bara när jag får den här typen av bekräftelse. För det känns så rätt.
Ja, så vi söker vidare, men det var i alla fall det var mer, vi fick lite mer hopp. Vare sig vi hittar henne död eller levande, men i alla fall så det viktiga är att vi hittar henne.
Och när vi ändå är inne på temat, för jag har ju sökt en del katter nu och det är ingenting som jag har som jag tar betalt för, utan det gör jag i nuläget i alla fall, i den mån jag hinner. Skulle det bli så att jag blir överhopad så kanske jag måste börja ta betalt för att det här är ju mitt jobb, men i nuläget så gör jag det. Det börjar med att jag blev inbjuden till en ny grupp på Facebook och tackade ja. Och det första som kom upp var en katt. Och jag såg att den här katten bodde precis nära mig. Så då tog jag min hund och så gick jag ut och så gick jag bara på känsla. Och sen så befann jag mig på en gata. Och då tänkte jag att jag kontaktar ägarna och frågar. För jag visste ju inte vart de bodde, bara liksom området. Och då så skrev ägaren då att jo, men det är där någonstans som vi tror att katten finns. Och sen så spenderade jag då, ja, jag kommer inte ihåg hur många dagar det var, men jag blev helt crazy, alltså jag liksom tänkte på den här katten. Ja, 24-7 alltså. Jag minns vi var ute, vi skulle gå ut och leka hela familjen och så får jag ett sms om den här katten och så jag bara, jag måste bara sticka iväg och leta lite till och så lämnade jag dem där på gården, fru och barn, och stack iväg och jag var helt liksom, och jag gick in i det så mycket och jag blev så ledsen för att sen efter några dagar så fick jag känslan av att katten inte levde längre. Och sen så fick också, de hade också kontakt med ett annat medium som är efter mig och de också sa samma sak. Och då började istället att jag började gå med min hund för att försöka hitta kroppen i alla fall. För något form av avslut vill man ha.
Ja.
Men vi hittade aldrig den, men däremot så körde vi en andekontaktsittning sen med den här katten också. Men det där var början och jag tänkte, det här gör jag aldrig om. För det var så hjärtekrossande, jag tänker fortfarande på den där katten ibland. Men sen så kom jag inte ihåg hur det kom sig att det blev en till katt. Men den hittade jag ju. Och jag behövde ju det. Det är ju så andevärlden funkar också. Att de hjälper ju en att skicka liksom så att man får den här boosten man behöver för att komma vidare. Så den hittade jag, så det blev ett jättelyckligt slut på den.
Vad härligt.
Och sen har det liksom rullat på. Och det är den längsta vi har letat efter tog 3 veckor. Då tittade jag hela tiden. Alltså typ varje varannan dag sådär. Och det är ganska häftigt för att, och svårt. För man tänker så här att skulle det vara så enkelt som att bara kontakta ett medium. Då skulle ju aldrig några barn försvinna med kidnappning och sånt där. Utan gamlingar skulle aldrig gå vilse och sådär. Men det är ju inte så lätt, utan man kan få se. Jag ser liksom en byggnad eller jag ser en skog. Och jag tänkte, den här första katten jag letade så såg jag så tydligt. Det är en sten och en gammal gran. Jag bara, men vad lätt. Och sen gick jag till skogen och så fanns det typ hur många som helst som såg ut så. Men det som verkar vara, dels är det här med hoppet. att när jag känner att den här katten finns i livet och fortsätter känna in den, så finns också hoppet hos ägaren som fortsätter leta, vilket ju då, som jag har fått berättat av ägarna, att det är det som gör att de faktiskt har fortsatt i 3 veckor och sen har katten kommit hem. Liksom.
Mm, precis.
Och sen är det också det att när katten sen hittas, då faller det på plats. Ja, men där är den där bensinmacken, eller där är den där röda huset med blå dörr. Alltså då faller det, men det är så svårt att veta innan.
Men så är det ju.
Jo.
Mm, världen är ganska stor.
Jo.
Mm.
Ja. Men det är jätteroligt när det går bra, och ja, tydligen så är det en del av det jag ska göra, helt klart.
Ja, men det är jättefin uppgift du har fått. Även fast den kanske också är tung att bära.
Jo, precis.
Och jag kan ju också rekommendera, för det här var någonting som inte jag heller... Jag har haft försvunna katter jag lite här och där ibland också, eftersom jag har 8 stycken. Så ja, jag har inte tidigare tagit hjälp av ett medium, så det rekommenderar jag förstås, och Linda är jätteduktig. Men sen rekommenderar jag också att man tar hjälp av en spårhund, för det hade jag inte hört om tidigare heller. Och de är ju jätteduktiga.
De är jätteduktiga. Jag är ju också, jag har ju jobbat med hund nästan hela mitt liv innan medlemskapet. Så jag är hundinstruktör och hundpsykolog och har haft hunddagis och lite sådana saker. Men, så det kan jag verkligen rekommendera, för en hunds näsa, det är inte mycket som slår det.
Nej, det tror jag också. Ja, men ska vi gå vidare till det vi ska prata om egentligen?
Ja.
Ja, för vi ska ju prata lite om psykisk ohälsa.
Exakt.
Lite om kanske din bakgrund.
Mm.
Hur mycket vi vågar nog skrapa på den ytan.
Precis.
Du nämnde tidigare att du är ganska privat av dig också. Men att du försöker ta steg för steg, så här små steg.
Precis.
Och du nämnde också tidigare att du får ofta, eller ofta får man just andra kontakt med andra som kanske...
kan relatera.
Ja, precis.
Eller som jag kan relatera till.
Precis. Ja, så om vi börjar någonstans där.
Någonstans där.
Från ungdomen.
Ja, precis. Jag bodde ju i Vasa, som jag nämnde. Och jag var 14 år, tror jag, när mina föräldrar skildes. Och då separerades också familjen, för min bror och min syster blev kvar här. Och jag flyttade med mamma till Umeå. Så det var ju en ganska traumatisk period i en tonårings liv. Det är inte en bra ålder att gå igenom sådana saker på. Jag har alltid skrivit väldigt mycket och varit ganska djup och känslig. Det är väl ett mediums grej att vara känslig. Så jag har, som ung kände jag ju så otroligt rått och hade inga verktyg och inga... skyddsmekanismer nästan, utan det bara var öppet och rått allting liksom. Och jag minns redan när jag var där 14-15, alltså direkt jag flyttade, så jag fick många vänner och var väldigt populär i högstadiet, fast det var också på ett ganska destruktivt sätt. Tjejer som är populära, de är ju... De får ju inte så fin roll. Killarna är coola, medan tjejerna kanske får rykte som de inte förtjänar och sådär. Vilket definitivt var fallet för mig. Men jag hade många människor runt mig, liksom stort umgänge och sådär. Och alkohol blev ju också, jag var ju destruktiv, alltså det var ju definitivt självdestruktiv. Och jag minns också, vi pratade lite där om att skära sig själv i armarna, och det... Jag minns jag satt med typ så här glasbitar och sånt här och skar mig i armarna. Det var inte djupt alls, men ändå liksom rispade så där. Det gjorde jag redan i tonåren. Så. Och sen någonstans där runt 20, strax under 20, 18, 19 kanske. Så i gymnasiet var det, för då förändrades ju hela bilden. Att då blev jag från att ändå ha varit tryggheten i högstadiet, även om jag då hade ett oförtjänt dåligt rykte, så... Tryggheten var ju att jag visste min plats, och den hade jag liksom, ja, den hade jag funnit trygghet i, även om den kanske inte var så positiv alla gånger. Men sen i gymnasiet, mycket större skola, nya vänner och sådär. Jag hade liksom ganska svårt att hitta någon plats så. Och jag började må sämre och sämre, och jag minns att jag gick sen till slut på en kompis råd att gå till, jag tror att det var psykakuten det hette eller något sånt där. Nej, när jag gick till ungdomsmottagningen och hon skickade mig till psykakuten sen. Mm, så blev det. Och där så fick jag träffa en läkare i typ 10 minuter, och så skrev han ut tabletter till mig och sa att gå hem och börja äta de här. Och det jag har fått veta efteråt, som jag inte visste då, för jag började ju bara äta dem, det är att i början så blir man sämre. Mm. Och jag blev sämre. Och det slutade med faktiskt att jag en kväll helt enkelt skar mig ordentligt djupt i handleden då, så att jag fick åka jag fick åka ambulans in till, jag vet inte om jag hade behövt åka ambulans, men så blev det nu att jag åkte ambulans in och de fick sy i handleden på mig. Och sen blev det ju, då blev det ju då lite mera prioriterat att få samtalshjälp helt plötsligt. För först när jag fick tabletterna så var det så här, ja, vi hör av oss om en månad eller så för samtalshjälp. Men då efter den här händelsen så fick jag ju hjälp på en gång. Och jag blev sen att gå, ja, alltså många år känns det som. Jag kanske gick typ 4 år i terapi där. Jag minns att jag slutade för att jag hade liksom samma psykolog hela tiden. Och sen när jag en dag kom till henne, jag hade ganska svårt att prata med henne, så vi var nog ingen bra match sådär. Hon brukar kalla mig obstinat för att jag inte ville prata. Så att, ja. Okay. Men en dag så kom jag dit och så sa jag att nu har jag förstått någonting om mig själv, att jag är lesbisk. Varpå hon säger att det är nog bara en fas.
Åh, oh, nej.
Okej. Okay. Ja, och sen gick jag faktiskt inte dit någon mera. Mm. Och det borde jag ju, det steget borde jag tagit tidigare. För vi var verkligen inte någon bra match, det var vi inte. Mm.
Var det första personen du berättade åt också? Eller hade du berättat åt familjemedlemmar?
Jag hade nog berättat åt familj och sådär. Så att jag visste, och någonstans har jag alltid varit ganska stark i mig själv. Att när jag har fått pusselbitar om mig själv så har de bara... De har suttit där och de har fått vara där liksom. Så att jag förstod ju att det var hon som hade fel, inte jag. Så, men jo, och sen efter det så har jag ju försökt hitta... jag kan inte påstå egentligen att hon gav mig några vettiga verktyg för att komma vidare. Så att egentligen var det väl efter att vår relation tog slut som jag... började då försöka klara mig själv och försöka hitta verktyg. Så. Och jag hamnade ganska tidigt där i en långvarig negativ relation. Så jag hade ganska många år, typ 7 år, som var alltså ganska så här låst utvecklingsmässigt. Mm. Och det var mycket så här kontroll i relationen och så jag tappade mycket vänner och så här också. Men när den sen tog slut med buller och bång så... Sen då började min resa, då började mitt liv. Så då jag minns när jag liksom avslutade den relationen så var jag så här, okej, nu ska vi ta reda på vilken färg gillar jag och vilket tv-program gillar jag. Okay. Allt sånt här liksom från grunden igen, bygga upp. Och det var jätteroligt. Och i den vevan så flyttade jag också ner till Stockholm och fick jobb, då hade jag utbildat mig inom hund, så då fick jag jobb på ett hunddagis som jag sen tog över. Och det är det här som är så himla fantastiskt med universum, att när man väl, för jag kände verkligen så här, jag har mått så dåligt och jag har fått så mycket motgångar, jag är värd att må bra, jag är värd att lyckas, jag är värd att få känna att jag är stark. Och när man känner så får man ju den bekräftelsen sen från universum. Så att det var ju verkligen så det började ta fart sen. För jag hann jobba 1 år på ett hunddagis och sen skulle hon sälja och frågade om jag ville ta över. Så jag tog över, hade aldrig drivit eget, var livrädd men tänkte jag kör. Så jag körde och lärde mig under de åren så otroligt mycket. Jag hade ju anställda, jag hade 2 hunddagis under ett tag. Och jag gjorde ju... allt själv. I början gjorde jag också, första åren gjorde jag bokföringen själv. Sen blev jag aktiebolag så då la jag ut det. Men liksom bara att lära sig såna praktiska saker. Hur bygger jag en vägg efter att en hund har liksom rivit ner den? Och hur gör jag ett årsbokslut? Och Hur får jag min personal att trivas och blomstra? Alla sådana små saker som ingår i det här gjorde ju såklart att jag växte jättemycket. Så alltså, överlag skulle jag säga att ett av de första verktygen som jag tog till mig var att liksom bara våga, släppa taget och våga och tro på att det kanske inte går bra hela vägen, men jag kommer definitivt att få en härlig åktur, typ så. För ingenting, och det märker jag också när jag går och har sån här, alltså när människor kommer till mig för medial vägledning, att ibland så kommer de och vill ha ett svar. Säg, ska jag välja A eller ska jag välja B? Och då tänker jag så att dels så kan ju jag inte säga, för andevärlden säger aldrig, om det är någon som säger så här, min guide säger att jag måste, så är det inte din guide som säger det, för de säger aldrig att ni måste, vi har fri vilja, det är jätteviktigt. Och om jag skulle säga, jo men välj A, och sen väljer du A, och så går det bra ett tag, och sen går det dåligt, då kanske du skyller på mig, men sen går det bra igen. Men det spelar ingen roll, för hade du valt B så hade du varit på samma sätt, liksom. Livet går inte bara uppåt.
Nej.
Så att man måste helt enkelt bara våga och sen hålla sig, alltså förstå det, att det kommer motgångar för att jag ska lära mig helt enkelt. Och sen träffade jag ju min fru ungefär i slutet av mitt hunddagisdriveri, så träffade jag min fru. Vid det här laget var jag över 30 och ganska tidigt så satte vi upp oss på lista för barn, eftersom vi visste att det tog, det kunde ta flera år att komma upp i kön liksom. Ingen av oss vid det laget visste egentligen om vi ville ha barn, men vi tänkte att eftersom vi var lite äldre och vi visste att det var kö, så gjorde vi det. Och sen så kom vi fram i kön och fick, jag blev gravid på en gång, så det gick väldigt fort.
Okej, okay. Hur länge hamnade ni att vänta?
Jag tror från första liksom kontakten tills att jag var gravid, kanske tog typ 2 år ungefär.
Så det var lite kö ändå?
Det var kö, det var det. Jo, för sen när vi väl kom fram på slutet så är det, då är det ju lite att man ska gå på kuratorsamtal och sådana saker. Men sen när de väl inseminerade så var det liksom resan påbörjad på riktigt. Så. Och sen med barnen då så blev det att vi valde och vi ville ha lite enklare liv. Så då valde vi att flytta till Åland då för att få mycket närhet och sätta familjen liksom i fokus. Så. Mediumskapet då, för grejen är ju också att under de här åren från att jag var ung och mådde väldigt dåligt psykiskt, så har jag ju haft en del dippar. Jag gick in i väggen eller fick stresssyndrom eller vad det kallas. Det var väl strax innan jag träffade min fru där, 2012 kanske, och var sjukskriven för det och var riktigt dålig. En dålig form alltså, glömde saker och så här. Och då minns jag att jag sa till min syster när vi pratade att, för hon var väl lite orolig, och då sa jag så här, ja, nej, det är inte det att jag vill dö, jag vill bara inte leva. Så att jag bryr mig inte, men jag kommer inte att aktivt försöka dö. Och det är väl ganska så, alltså just den känslan, ja men den är så hjärtekrossande tycker jag. Att liksom vara så nonchalant mot livet, så obrydd i livet, och väldigt okaraktäristiskt för mig som alltid annars vill leva så mycket som jag bara kan, liksom ta alla chanser jag får. Men då visste jag ju ändå att det här kommer ju att gå över, för att jag hade ju mått dåligt när jag var ung och det gick över. Och jag visste också, jag minns att jag kände sån kraft i att jag hade verktyg. För att när jag var ung så blev jag att jag kunde ligga i sängen liksom dygn efter dygn. Och här visste jag att okej, jag är sjukskriven, jag har ingenstans att gå. Men jag kliver upp vanlig tid och så duschar jag och så sminkar jag mig och klär på mig. Och sen får jag lägga mig i soffan. Och så fick jag ställa klockan så att jag skulle komma ihåg att gå ut med hundarna och sådär. Och äta och så. Och jag tror att just det där att jag faktiskt höll igång lite, det gjorde mycket faktiskt.
Och det kanske låter som en väldigt vanlig så här morgonprocess för jättemånga, att man stiger upp, sminkar sig, äter morgonmål, går ut med hundarna. Men det här kan ju vara det här kan ju vara ta all din energi på en hel dag om man mår dåligt.
Verkligen. Mm. Jo, jag minns att när jag landade sen i soffan efter att ha gjort den här morgonproceduren så var jag helt slut liksom. Mm. Och jag minns att jag hade en flat-coated retriever då som hette Sota. Och hon la sig liksom längs med hela min kropp, så låg hon på mig. Så det var ju inte så att hundarna någonsin sa till att de ville ut, utan jag fick ställa klockan sen vid lunchtid. Så att vi ja, så det som jag känner då med det här samtalet mellan dig och mig och mitt mediumskap, det är ju att jag är en privat människa och jag känner att det känns läskigt att prata om min egen psykiska ohälsa och saker som att jag har skurit mig och att jag har inte velat leva och så vidare. Men jag känner också att det är någonting som, alltså det är så otroligt många människor som mår så dåligt idag och så många unga människor som mår dåligt och de unga människorna som inte har några verktyg som jag inte hade heller när jag var ung. Och jag har själv barn, vilket gör en mera skör såklart, för de ska möta världen någon gång som tonåringar och unga vuxna. Och jag känner också i mitt kall som medium, för vi pratade nu senast på kurser, jag gick en mediumkurs i Stockholm i helgen. Och då pratade vi just det där om att andarna väljer ut lite. Ibland så är det ju bara att man går bara till ett medium och det är klart att tar ju alla chansen att få träffa dig. Men har de möjlighet så vill de gärna välja ut vem de kommer igenom till. Och det som är att kommunikationen med andevärlden är ju energier. Man kan säga att vi är på olika radiokanaler. De är högre och vi är lägre. Så de försöker liksom komma ner lite och vi gör vad vi kan för att komma upp och så möts vi någonstans i mitten. Men det kommer ju att göra att eftersom det är fel radiokanal att det blir lite raspigt.
Ja.
Ja.
Mm.
Och om energierna, för det är ju också en trepartskommunikation. Jag kommunicerar med klienten och, eller energin går mellan klienten, mig och anden och så blir vi som en cirkel där vi håller den här energin tillsammans. Så det är viktigt att jag klickar, men att jag och klienten liksom, att jag kan...
Att man inte kanske är för stängd.
Ja, och att jag kan connecta, att vi kan connecta till varandra liksom. Och sen är det också viktigt att jag kan connecta till anden. Och när det är, om vi tänker bara levande fysiska människor, så connectar vi lättare när vi har någonting gemensamt.
Mm.
Så därför tror jag att det är så att när en ande kommer som jag kan känna din, det du kände när du levde här, så kan jag känna den känslan för jag har känt den själv.
Mm.
Då blir det lättare att kommunicera liksom. Så därför har jag väl fått en del andra som har begått självmord eller lider av psykisk ohälsa av något slag. Så det är någonting som har varit, trots att jag inte har haft så jättemånga sittningar ännu, jag är snart... Några från 200 nu då. Men ändå har jag haft ganska många just självmorden då redan.
Det måste ju vara ganska tungt.
Det är ju egentligen inte det.
Inte.
Och det är det som är så förvånande. Och det är också någonting jag vill föra fram faktiskt. För att vi tänker ju också det här med att just att när det är en död som är våldsam eller tragisk, att det ska vara jobbigt. Och det kan vara jobbigt just när de visar hur de går över, för jag kan ju känna det och sådär. Och den känslan kan ju vara jobbig, men då kan jag också be anden att backa lite så att det inte blir så kraftigt. Och sen när de går vidare och pratar om andra saker så släpper ju känslan omedelbart. Men sen är det ju att när vi lämnar det här livet så lämnar vi ju vår fysiska kropp och vårt fysiska liv. Så de har ju inte med sig det.
Mm.
Det är inte en ande som går runt och mår dåligt.
Nej.
Och lider av psykisk ohälsa. Utan anden i sig nu är bara kärlek, är bara fri, glädje, stark. Allt det här som man vill att de ska känna, känner de. Men däremot så berättar de ju om det här som var på jorden för att vi ska känna igen. Så att du ska kunna placera din anhöriga. Och den biten kan absolut vara tragisk. Men det är så mycket kärlek. Och det som är också roligt att om det är en människa som har lidit av psykisk ohälsa. Och varit väldigt depressiv och låg och så här under livet här. Kanske haft psykoser eller varit väldigt mörkt. Liksom, då kan de beskriva det här. Men sen när du känner igen och vi kan gå över på annat. Så är det kan vara en helt annan liksom, ande där bakom. Det är humor och det är kärlek och det är skratt. Så att många gånger upplever jag att sittningar med någon som har begått självmord faktiskt kan vara jätteroliga.
Okej.
Okay. Så att, ja.
Och kanske för den anhöriga också.
Ja, men precis.
Att vi skrattar. Också få lite ett... ett, inte kan jag säga trevligt avslut, men ändå att man får lite kanske bekräftat att, att ens älskade har det bra.
Absolut. Mm. Jag tror att sådana gånger är det otroligt viktigt att få veta det. Att vi inte är, för det är ju lite där har det blivit förstört kanske av filmindustrin och så här, att det blir så här plågade själar och där brinner min anhöriga i helvete. Ja, men precis.
Ja.
Men det är verkligen inte så, det är bara kärlek
och ljus. När har du märkt själv att du är medial?
Ja, det här är också så himla stort ämne egentligen. Mm. För det finns ju de här som Benny Rosenqvist till exempel, som har varit medial sedan barn och väldigt tydligt, liksom, han visste om det redan som barn och omgivningen visste om det som barn. Så det finns ju den typen av medier. Och sen finns det medier som har ingenting. Och sen utbildar de sig och sen så... Så de har ingenting med sig från början, men de har ändå ett kall liksom. Och sen finns det de som är någonstans mitt emellan. Och jag hamnar mitt emellan. Jag är lite osäker på de här som inte har någonting. För jag tror att uppenbarligen har de ett kall, annars skulle de inte bli medier. Så jag tror att någonting har, har andevärlden ändå liksom på något sätt gett dem. Men grejen är att vi stirrar oss också blinda på att, att det måste vara att man ser spöken. För grejen är att andevärlden har förberett mig i mitt kall genom min psykiska ohälsa. Och de verktyg och vägar jag hittar ut ur det. Och sen har jag ju också då fått, nu på vägen så har jag ju förstått saker att, att jag kanske har varit annorlunda än många andra. Genom till exempel kommunikationen med djur som jag hade som liten. Där jag inte förstod att andra inte kände in vad djuren kände. Och jag kände det jättetydligt. Jag kunde verkligen känna, liksom, om jag ser en bild på ett djur som ska bli slaktad. Jag kan känna den här paniken liksom, och skräcken och allt det här. Alltså, så tydligt så jag kan liksom inte sova sen i flera nätter. Så det har jag haft som barn redan. Och sen har jag också haft, fick jag bekräftat för kanske ett år sedan på en mediumkurs. Jag hade en hund, en osynlig hund som följde mig under flera år. En golden retriever. Jag fick bekräftat på en kurs av ett annat medium då som beskrev den här hunden och att det var min guide och att vi hade mycket kommunikation. Det hade vi liksom, det här var en av mina bästa vänner när jag var barn. Och det här är ju också någonting som är vanligt just att barn som har låtsas kompisar, att det är guiderna som kommer igenom på det sättet.
Okej, ja men vad intressant. Ja, jag hade faktiskt, jag var liten så min mamma berättade att jag hade en låtsas kompis som hette Sune.
Just det.
Men det slutade sen, för då fick jag en katt, då fick jag min första katt.
Just
en svart fluffig katt som jag döpte i Sune. Så då försvann min låtsaskompis.
Ja.
Sen
kom jag på nu i helgen faktiskt, för jag fick besök av en ande då på kursen. Vi jobbar ju mycket mot varandra och har små minisittningar och sådär för att träna olika verktyg. Och då var det en ande som kom igenom, alltså en anhörig till mig som kom igenom, som inte har kommit igenom tidigare. Och där jag påmindes om, för jag var jätterädd när jag var liten för mörker och döden, jag tänkte mycket på döden. Och jag minns att den här anhöriga dog ju när jag var jätteliten, alltså typ ja, under mina första 3 år i alla fall. Men jag minns att jag även när jag var äldre då, liksom låg på kvällen och pratade med honom. Och jag kommer ju inte ihåg nu, liksom, vad kände jag, såg jag. Men bara det liksom att jag kom på att, ja men gud, jag låg och pratade med någon som var borta. Så då säger du mig ändå någonting. För att vi hade ju ingen nära relation då, jag kommer ju knappt ihåg honom då heller. Men av någon anledning så pratade jag med honom liksom. Så det tänker jag förmodligen är också någon form av sån. Och sen också det som jag har hört att flera medier har beskrivit. Men igen så vet jag ju inte hur andra barn var, men jag var paniskt rädd för mörker. Paniskt rädd för kvällen. Och jag minns att vi bodde i ett hus från början av 1900-talet. Och sen på gården hade jag kaniner i en garagebyggnad. Och jag minns på kvällen, eller det behövde inte vara sent för på hösten blir det ju mörkt så tidigt. Men jag minns hur jag liksom stod där i lampskenet vid ytterdörren. Och så stod jag liksom så länge och samlade mod. Och sen kutade jag allt jag kunde ut till kaninerna. Tände lampan där och så var jag där inne och sen samma tillbaka. Det roliga är att jag har känt igen den här paniken flera gånger. Dels när vi flyttade till Åland så hade en kort period så hade jag jobb på ett hunddagis där. Och jag var så, alltså det var också ett pensionat som man jobbade på kvällen. Och i det, hunddagiset var på övervåningen, det gick bra. Men på nedre våningen var pensionatet. Och jag hade den här fruktansvärda paniken att jag var jagad. Och paniken och liksom skräcken. Och jag var tvungen att kliva ut därifrån och stå och andas en stund. Och jag ringde min fru och bara, jag är så rädd, jag vågar inte gå in igen. Och sen gick jag in och så gjorde jag vad jag skulle. Alltså den här paniken hela tiden. Och sen fick jag veta att det hade varit ett slakteri.
Aha.
Och då har jag börjat sätta ihop att okej, för sen också nu har jag börjat vakna på nätterna, har jag gjort det under några veckor, så att jag vaknar mellan typ 2-3 där. Och första gångerna så var jag helt säker på att nu har vi inbrott, för det är någon, jag kände liksom en fysisk närvaro i huset trodde jag.
Okay.
Och jag gick ner liksom och var helt livrädd. Men sen började jag ju liksom prata förstånd med mig själv att vi bor ändå på Åland, att sannolikheten är inte så stor och då borde jag ju den här personen synas på något sätt. Och när jag gör det och liksom känner in så förstår jag ju att det är bara energierna så starka. Alltså att det är andevärlden. Energierna är så, slöjan är så tunn. Att det är det jag känner. Men då har jag ju liksom kunnat koppla ihop att okej, den här skräcken jag kände som barn är ju förmodligen för att energierna var så starka. Jag kunde inte förklara dem. Jag trodde att det var någon fysisk hemsk person. För att jag inte kunde förklara varför. För jag minns den där känslan av att de tittar på mig. Vem tittar på mig? De tittar på mig.
Ja. Och är inte så att man är ju också väldigt mottaglig som barn?
Det är
också.
Man ju.
Men man kanske inte bara just som du säger, man vet inte riktigt vad det handlar om.
Nej. Och det märker jag ju också på mina barn att de är mer mottagliga än många vuxna, absolut.
Okej.
Okay. Så är det ju.
Ja. Jag måste berätta bara för jag tyckte det var så häftigt. Jag var ute och gick här för några dagar sedan och var på lite så här. Jag var lite nere och jag var lite bekymrad och på dåligt humör. Och så tänkte jag att jag ska gå till gravgården och hälsa på min morfar. Han var väldigt nära mig och han gick bort tyvärr 2015. Och jag satt mig ner där i gräs och det började bli mörkt och det blåste och det var lite halvregnigt. Och när jag satt och pratade med honom och var lite uppgiven och tänkte att snälla morfar, som kan du inte ge mig ett tecken på att du är här med mig? Och jag satt där kanske 5-10 minuter till och ingenting liksom hände. Jag tänkte, ja, men tack för pratstunden. Och så steg jag upp och började gå iväg. Och det var ingen på gravgården. Och jag hade som inte mött på någon då jag gick dit. Jag bor ganska nära. Och jag hinner stiga upp och gå kanske 30 meter. Och så kommer en katt. En riktigt, riktigt glad katt kommer runt hörnet och möter mig. Det var som, och han jamar och liksom, han sa hej.
Yeah.
Och jag började skratta för mig själv. Och jag sa, okej. Nu är det Moffa som skickar en katt. För han vet att jag älskar katter. Och jag pajar alla katter som jag träffar på om jag är ute och går också.
Mm.
Och jag hade inte träffat på några andra katter jag var ute och gick. Utan den här var, det var Moffa som skickade den här katten. Så då blev jag på jättebra humör. Och, ja, så tyckte jag bara, lite häftigt.
Det där är helt, helt fantastiskt hur det kan bli sådär. Om man bara är öppen för att ta emot det som signs som kommer så absolut kan de kommunicera så mycket.
Och jag hade ju absolut inte tänkt att han skulle kicka en katt.
Mm.
Fast sen då katten kom så var det ju helt självklart.
Ja. Har du någon gång sett dina anhöriga i människor?
Nej.
För det är otroligt häftigt. Min mamma gick ju bort 2005 i ALS och hon var 46 år. Henne har jag sett ibland. Sett typ att man i Stockholm, man stod på en perrong och så körde det en buss förbi och där satt hon. Det är så häftigt. Faktiskt var jag med om det senast nu i helgen. Men då var det en levande person jag såg. Jag hade fått liksom under helgen så fick jag av andra medier då när vi hade de här mikrosittningarna så fick jag under helgen så var det liksom ett pussel som löstes upp med de kontakter jag fick och hur det var. Och sen kom det fram, liksom, det beskrevs en levande person också. Och den levande personen såg jag sen när jag gick från kursen till centralen. Det tog typ en kvart. Två gånger såg jag honom på vägen dit.
Okay.
Och då är det någonting, ett meddelande som på något sätt ska passera igenom där då. Så det är jättehäftigt hur de, och förstår man inte så är det, och så är det ju i allt egentligen. Jag vet inte, jag kan tänka mig att många har varit med om det här, att man känner att man inte vill göra, alltså att man är för rädd för det, man kanske vill göra men är för rädd för någon chans man får, och sen så upplever man att man får liksom samma chans flera gånger för att det är så meningen att man ska göra det när tiden bara är mogen och man själv vågar hoppa på den. Och det är också andevärlden som då styr in oss på, eller våra guider som styr in oss på rätt riktning, för vi har ju våran livsväg, vi har fri vilja så vi gör vad vi vill, men våra själar har i andevärlden innan vi kommer ner så har de en önskan om vad de vill utvecklas i. Och sen kommer våra guider att försöka styra oss i den riktningen att vi kan få den utveckling vi har önskat.
Ja, nej, jag tycker det är så fint på något sätt att det finns den här spirituella världen som man kan liksom förtro sig till på något sätt. Och jag har ju också upptäckt själv med åren att jag tror ju mera på just som energier och andar. Och liksom att det finns ju någonting större än människan. Så speciella är inte vi människor. Att vi ska vara ensamma här, tänker jag.
Exakt.
Sen tror jag inte kanske att det finns en gubbe som sitter uppe i molnen. Nej. Som heter Gud. Men vissa, det är de som väljer att tro det, så det respekterar jag också.
Absolut.
Ja.
Ja, det där är det jag gör. Ibland har jag fått frågan att jag är kristen, kan jag ändå komma till dig och så. Och också när jag har seanser och så ber jag en öppningsbön och en stängningsbön. Och jag kallar det bön, man kallar det bön. Och ibland pratar jag om Gud och ibland säger jag universum, ibland säger jag källan eller ljuset, det högsta ljuset. Så. En del av de här orden kan ju upplevas triggande och de upplevdes triggande av mig för min bakgrund. Så kände jag en stark aversion mot Gud till exempel. Men det, jag har liksom tagit tillbaka det där. Så nu känner jag inte så. Och en bön är en bön, oavsett vad du tror så är det en bön. Sen kan du kalla det för manifestation eller bön. Det är helt upp till dig. Så jag brukar säga det att om, på mina, liksom om jag håller någon workshop eller seans eller så. Att om det är något ord som känns fel så byt bara ut det mot något som känns rätt. För det är universell kärlek. Jag jobbar i inte någon specifik religion. Så.
Precis. Någonting som vi också ska prata om idag så är katastroftankar.
Ja, precis. Det är inte roligt att ha katastroftankar. Jag har nog alltid varit ganska... alltså jag har ju en otrolig fantasi. Det är också någonting jag har fått med mig som har förberett mig för mediumskapet. För när man har en stark fantasi och kan måla upp saker i sitt inre, alltså se saker fast det inte händer, då tränar man ju också sitt sinne, alltså sina sinnen, man kan se saker helt enkelt som jag sen kan använda när jag ser andar eller ser saker de visar. Så ja, det är väl både positivt och negativt, men på den negativa sidan så har det ju varit att jag har målat upp mycket negativa liksom saker, katastrofer, hur det ska gå, saker som ska hända mig eller de jag älskar. När jag liksom med djur har jag ju målat upp, alltså sett hur djur far illa på olika sätt och mått otroligt dåligt av det, och det är som att jag till slut tror på det. Med djur till exempel fick jag faktiskt, för där hade jag en tid när jag liksom gick konstant och tänkte på det här, hur otroligt många, om man bara ser på alla djur som slaktas för mat, så
bara, alltså det är ju så övermäktigt hur otroligt många det är som går igenom det här. Och jag liksom gick med den här konstanta ångestklumpen att det här händer hela tiden, jag kan ingenting göra åt det. Och då var jag faktiskt på en behandling, det var någon form av, ja det var någon form av andlig behandling. Och jag pratar om det här och hon säger till mig att jag ska skicka mina änglar. Så det började jag göra. Och det här är, vad kan det vara? Alltså det kanske är typ 2011 eller något sånt där. Då började jag skicka mina änglar. Så att när de här katastroftankarna kommer, för de kommer alltid på kvällen när man ska sova. Så när de rullar igång så ändrar jag bilden till att jag ser mina änglar. Jag visualiserar änglar och sen visualiserar jag hur de går ut i de här slakterierna. Och ger kärlek till de här djuren som kanske aldrig ens har sett solljuset. Nu får de kärlek av någon. Och så känner jag att jag läker lite granna i det. För då gör jag någonting. Och det här är ju, förstår jag ju nu då, när jag liksom går och har gått och utbildat mig och fått mycket kunskap kring det här. Så är det ju här inga konstigheter alls. Det är ju en form av healing jag har skickat till de här som har behövt det. Och det har jag också använt på, alltså för att det finns ju så mycket man kan gå igång på. Man kan gå igång på barn som inte får mat eller barn i krig eller alltså allt möjligt sånt. Och där också direkt det här rullat igång så tar jag fram mina änglar och så skickar jag dem.
Oj, vilket bra verktyg.
Ett otroligt bra verktyg. Och det roliga var också att efter ett tag när jag gjorde det här, direkt det kom varje kväll så gjorde jag det. Och sen efter ett tag så märkte jag att då började jag göra det, inte för att det kom, utan för att det blev en rutin liksom att göra det. Så att då hade jag redan där lyckats få bort tankarna och ändra fokus mot någonting annat. Liksom. Så det var väl den första så här, spirituella möjligheten att styra mina katastroftankar. Mm. Den kom då. Sen när jag fick barn så var jag, alltså i början där när de är så nyfödda och hormonerna svallar och så, då hade jag verkligen ingen möjlighet att skydda mig mot det här. Och jag kunde verkligen liksom, jag minns en gång när med mitt första barn så var det verkligen så starkt. Och jag minns en gång vi var och tittade på bilar, jag och min fru och dottern som då kanske var 3 månader eller något sånt där. Och så skulle jag låna toaletten där och när jag kommer ut så ser jag inte dem. Jag börjar gå runt och leta efter min fru och min dotter då. Jag går ut därifrån och jag har typ panik för jag får för mig att de har typ blivit kidnappade. Jag vet inte vad jag tänker, men de är borta liksom, helt klart. Och sen kommer hon ner, då fanns det en våning till, så hon kommer ner för trappan där helt lugn. Vad är det, vad har hänt liksom? Och så där var det med andra barnet också, fast inte riktigt lika starkt, för jag var väl lite mera redan där. Man får verktyg hela tiden, så är det ju. Men det här att jag kunde då ligga vaken på natten och tänka, och med barn nummer 2 så här, när man har 2 barn att skydda, om man är bara en förälder, nu är vi ju 2 föräldrar, men ändå den här känslan att jag har ansvaret för 2 stycken. Att hur ska jag räcka till och allt det här. Så det var mycket, mycket katastroftankar de perioderna. Och sen när jag då började min mediala bana. Så jag har faktiskt inte haft en så lång period i mitt liv som jag kan komma ihåg. För det är 2 år sedan nu snart som jag har började min utbildning. Som jag har mått så bra. Alltså, jag har inte haft de här problemen alls. Liksom.
Okay.
Sen är ju livet absolut att det går upp och ner även för ett medium. Så det är ju inte det att jag på något sätt är skyddad. Men det är bara så starka verktyg att jag kan, när jag känner att jag blir, att jag faller in, så faller jag inte in för att jag kan styra. Och liksom, jag har också egentligen inte ens känt att jag faller in i de här katastroftankarna på samma sätt. Därför att jag vet också, jag har tränat upp förmågan att känna vad är min intuition. Och om det skulle komma någon katastroftanke så bara, haha, det där var bara min fantasi. Jag vet hur det känns liksom, när intuitionen pratar till mig. Så det har ju varit ett superbra skydd helt enkelt. Och sen också med det mediala så har jag också insett, för jag är en otålig person, jag vet att det ska hända saker hela tiden. Och jag kan ha ganska lätt för att som nu när jag var förra helgen i Stockholm och gick kurs och det var så höga energier och mycket medial, alltså kontakt med andevärlden hela tiden var så stark och allt det här. och många människor som jag älskar, många kollegor och vänner som också går kursen och sådär. Mm. Och sen kommer jag hem och så är det grått. Mm. Alltså det var grått och höstigt och blåste. Och vi var ute med barnen, de blev förkylda. Och den är liksom kraschen ner i verkligheten. Och förut så, det var också en sån där sak som var så svår att ta för mig. Att jag kunde nästan bli deprimerad bara av den kraschen. Medan nu är det så här, nu känns det så här jättetråkigt idag. Och livet är också jättetråkigt ibland. Och det är helt fantastiskt att det kan vara tråkigt. Mm. Jag har mina barn här och vi är här och nu. Och de upptäcker någonting när vi går i skogen och det är grått och allt det här. Mm. Och det här är också en dag i mitt liv. Liksom. Ja. Att bara acceptera så hindrar det mig från att gå ner i något djupare mörker. Liksom.
Mm. Ja, men och så är det ju, man måste ju också ha tråkigt för att kunna uppskatta det här... roliga sakerna i livet också.
Exakt. Oj, exakt. Får jag läsa en sak? För det här var faktiskt så roligt för att jag fick... Oj, nu smäller det här. Jag fick av... Just nu när jag kom tillbaka från Stockholm och hade den här tråkiga dagen på temat du pratar om. Så nu är det nog meningen. För jag fick av min guide sen när jag satt. Så fick jag det här av min guide. Mm. Älskade människa. Så svårt och så lätt allt är, samtidigt, i en evig, vansinnig dans. Livet är så många gråa dagar. De tycks tomma på allt vad magi heter och fylls istället med tristess, oro, nedstämdhet, gråhet. Men även där bor den, faktiskt, och helt sant, magin. Alla ögonblick är nu, och du är helt fantastisk i dem alla. Precis som du ska vara. Vem vore du om du alltid stod i stormens öga? Om karusellen aldrig pausade? Skulle du se och uppskatta dem då, de stora ögonblicken? Nej, de skulle alla gå dig förbi. Så tillåt dig att vila i den grå vardagen. Finn tröst i den. Se den som vad den är, en möjlighet till vila. Att komma ikapp dig själv. En gåva. För tillsammans blir alla de grå dagarna också livet. Och även de kommer att uppskatta sen. Så stanna upp och känn in. Magin är där överallt.
Oj, vad fint.
Eller hur? Och det var så häftigt också. För det här skrev jag när jag satt och öppnade upp inför min cirkel. Jag har en cirkel varje onsdag. Eller varannan onsdag kör vi nu. Med andra tränande medium. Och då satt jag och öppnade upp. Och så fick jag det här. Jag började skriva med min guide. Så skriver vi när saker ska komma igenom. Och... sen på cirkeln så kom det här också igenom. Samma tema liksom. Just.
Okay.
Och de visste ju inte att jag hade skrivit det här. Nej. Så att det är så himla häftigt hur man får liksom bekräftelsen om igen.
Ja, men alltså jättefint. Det där tror jag vi alla kan lära oss någonting av.
Visst är det så.
Man det är lite samma som att man har varit på resa och flyget landar.
Ja.
Minus 30 i Finland och så ska man återgå till vardagen efter två veckor semester i sol och bad.
Exakt.
Men ändå då man närmar sig hem och allt blir bekant så är det ganska skönt.
Visst är det så.
Om man är intresserad av att ta kontakt med dig, kanske för en medial vägledning eller om man har en katt försvunnen kanske.
Ja, precis.
Eller ett husdjur försvunnet. Eller
andekontakt.
Healing håller du också på med.
Healing gör jag, absolut.
Och det här gör du på distans också?
Jo, jag har digitalt, alltså via Zoom, så har jag då andekontakt, medial vägledning och healing. Sen kan man också välja healing på distans, alltså om man inte alls vill ha någon kontakt med mig utan att jag bara tonar in och healar på avstånd och sen så skriver jag ihop det som kommer igenom och så hörs vi via mail. Kan man göra så, vissa vill ha det så. Och sen när jag söker katter eller kommunicerar med djur eller ger healing till djur, det är också helt på distans att man hörs sen via mail. Man kan hitta mina tjänster på kommunicera.se, kommunicera med C. Och där kan man numera faktiskt boka som, för jag har haft lite, jag finns på bokadirekt.se också. Men problemet där har varit att det inte ställer om till finsk tid. Mm. Så det har varit både rörigt för kunderna och det har varit rörigt för mig att hålla koll på när jag ska vara på plats. Men nu med mitt egna bokningssystem så ställer de om vart i världen man befinner sig. Så att man kan boka där genom att priserna ska vara ungefär de samma. Jag kommer inte att ändra dag för dag, men de ska vara ungefär de samma. Och jag kan också sätta in rabattkoder och sånt där, vilket jag inte kan göra själv på att boka direkt.
Och så kan man också prenumerera på ett nyhetsbrev.
Ja, det gör jag. Ja, vad roligt. Det kan man, och det är så himla roligt, för det har bara smält till. Det är så många som har börjat prenumerera nu, och det trillar in nästan varje dag nu och fortfarande. Och jag tror att det är mycket för att vi kör ju också, jag kör seanser, Zoom-seanser, och de kör jag då kostnadsfritt. Och min plan är att ha 2 i månaden ungefär. Så jag ska ha min tredje nu nästa vecka på torsdag. Så man får vara med som prenumerant, så får man länken om man hör av sig till mig. Man får också bjuda in anhöriga om man vill. Så det är inte låst så. Men jag lägger inte ut dem på Facebook eller så öppet. Utan det här är för prenumeranterna som får tillgång till det. Det är ju jätteroligt, för att seanser är ju... Jag har hållit som sagt snart 200 sittningar, så där har jag börjat få en del erfarenhet. Men när det gäller seanser så är det svårare att få till ju, för att man behöver ju en publik. Jag kommer ju hålla i helgen, nu är vi i Vasa och jag ska hålla i Vasa och i Jakobstad i helgen fysiskt. Men det krävs ju en del att liksom få till fysiskt också med lokal och resa och allting. Så att de här Zoom-seanserna är ett jättebra verktyg att faktiskt få träna att hålla den ådran levande. Mediumskapet är väldigt mycket att bygga och hålla muskler, så mediala muskler. Så det är jätteroligt, ni är supervälkomna att prenumerera och hoppa med på de här seanserna. Och jag håller lite healing-event och sådana saker också som man kan vara med på.
Vill du berätta så här kort bara, vad är en seans för de som inte vet?
Bra, just det. En medial demonstration eller seans, det är alltså att ett medium eller flera medium, i helgen ska ju samarbeta med Nina Lassander här. Man står på något som kallas för plattformen, alltså man står på en liten scen eller framför en publik helt enkelt. Och så tar man länkar från andevärlden till publiken då. Det är väl det vanligaste, att man helt enkelt kommunicerar med nära och kära. Men man kan också göra andra saker. Jag brukar oftast kombinera lite olika. Så att man kan också göra psykometri. Så att publiken då, när de kommer in så får de lämna ett föremål. Typ en klocka eller en hårsnodd eller någonting sånt. I en korg. Och jag ser inte det här då. Och sen så drar jag de här föremålen och känner in energin och får då... antingen blir det som en liten mini-medial vägledning. Det kan också bli ibland där det kommer igenom en andekontakt med föremålet också. Och sen kan man också göra att jag drar kort till publiken och kör liksom mediala vägledningar. Eller healing och sådana saker. Men fokus brukar vara på just andekontakten där.
Och djur kan också komma igenom, visst?
Absolut, ja. Jag har ju också rena andekontakt i djursittningen där jag bara ber att djur ska komma igenom om man vill.
Precis. För det är ju nog många som kanske önskar att kunna kommunicera med sina nära och kära som har gått bort. En del av det, människor eller djur.
Ja, och det är ju också det som ligger mig i mediumskapet nog närmast mitt hjärta, just andekontakten. För det är så otroligt hoppingivande i den värld vi lever i, att vi faktiskt kommer från kärlek och vi återgår till kärlek och att det är så mycket större. Så.
Och sen kan jag också tillägga, jag har själv gått till både Linda och sen har jag gått till Benny Rosenqvist också 2 gånger och också ett annat medium i Jakobstad. Och alltså jag tycker det är så, vad ska jag säga, inspirerande för en själv, alltså, för jag tror att det är ganska många som kanske tvekar lite för att de är rädda att det ska komma igenom någonting dåligt eller någonting skrämmande som man kanske inte vill veta om. Men det gör ju inte. Utan det är ju bara kärlek och det är bara hopp och fina saker. Så om man någon gång har funderat på det, så det är ingenting som är farligt.
Absolut inte. Jag ser inte om liv och död, och jag, eller sjukdom eller sådana saker. Och jag, alltså de kontakter, det finns liksom inga mörka kontakter som kommer igenom. Det kan vara alltså människor du har haft relation med här på jorden som inte har varit snälla mot dig, men kommer de igenom så är det ju av kärlek, och då kan du själv välja liksom, när du känner igen den här, att nej, men jag vill inte ha det här. Men oftast kommer de ju i så fall för att be om förlåtelse, för healing. Så ett mediums jobb är ju att bevisa livet efter döden, att erbjuda korta återföreningar med dem vi älskar i ljus för ditt högsta bästa, och att ge hopp.
Ja, men jättefint. Men nu vill jag tacka dig jättemycket, Linda, för att du har varit här och pratat idag.
Tack så mycket ska du ha för att jag fick vara med.
Och så önskar jag dig en jättefin fortsättning på hösten.
Tack detsamma.